Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Annika Norlin, som är låtskrivare och författare.
Hej! Antingen älskar man att vara på stranden, eller så hatar man det. Jag tycker mig se en trend i att framförallt pappor absolut hatar stranden. Varför? Varma hälsningar, Ina.
Kära Ina, äntligen en fråga som är lätt att svara på. Nu ska jag berätta för dig. Det här är anledningen till att pappor och mammor hatar stranden. En gång i tiden så kom ordet stranden med en radda positivt laddade bilder. Bilderna handlar om saker som spänning, sensualitet och semester. Serien Baywatch existerade. Man kanske hade en plansch hemma på väggen av en solnedgång på stranden. På somrarna så blåste man ner till vattnet med sina kompisar. Där fanns det nästan nakna personer att spana på och volleybollnät. Man kunde ligga där hela dagar. Kanske tog man med en öl, kanske köpte man en glass. Kanske hade man en bok som man läste hela dagen. När det var dags för semester så köpte man en biljett till ett land långt bort, där stranden var spelplatsen för rent slappande. Det enda som störde en strandupplevelse, det var, åh nej, helt plötsligt kommer en barnfamilj bredvid en med massa gnäll och tjat och bananskal och hinkar. Man tog dem med sig sina handdukar och flyttade en bit bort. Sen får man själv barn och då händer något. De där unga nakna personerna och deras öl finns kvar. Men plötsligt så är man inte en av dem längre. Nej, den här gången bär man en barnvagn, ett parasoll, två filtar, fyra badlakan, en frysbox med pastasallad, badleksaker och en bok som det inte finns någon som helst möjlighet att man kommer få läsa. Det finns en viss förhoppning att ens barn kommer att sitta fridfullt och leka med hink och spade. Men det gör de aldrig. De vill bara ner till vattnet. Man måste då istället sitta bredvid dem i strandkanten och börja bygga på något som de små svinen sedan ofta trampas sönder. Hela tiden är man på helspänn och rädd att de ska drunkna och dö. Samtidigt så susar vinden i träden bakom. Ett par 16-åringar kysser varandra. Och man ser de parallella liven pågå. Det är lätt att ha långa stunder av lycka som förälder. Det kan vara när barnen ska sova och man får ligga och snusa dem på huvudena och uppleva känslan av att ens liv har substans och mening. Det kan vara på morgonen när man kliver upp och ens barn ler mot den som att man vore jordens salt. Det kan vara första gången de hittar ett eget intresse som man får vara med och se dem utforska. De här stunderna, de sker dock aldrig på stranden. Stranden utgör, i korthet, ett extremexempel på att föräldrar i realtid får uppleva att deras liv har förändrats och att man nu är mer ansvar än lättja. Något fanns en gång tillgängligt för en, och det finns inte längre. En gång spelar man volleyboll i vattenbrynet. En gång kysste man någon i en solnedgång. Och nu sitter man på huk i funktionshorts och vaskar sand från en klämmis.
Hejsan, allvarligt talat. Jag har en fråga och ett problem. Det är så här att min tjej älskar att klämma mina pormaskar. Problemet är att jag själv inte riktigt tycker om det. Det gör ont och rätt ofta utvecklas med platserna om kläm på till finnar eller så blir huden irriterad. Och jag själv blir också ofta väldigt irriterad när hon gör det. Och också uttrycker hon ju att hon älskar så mycket att göra det. Hon säger att hon får så extremt mycket glädje och tillfredsställelse utav det. Vilket på ett sätt också gör mig glad. Så min fråga är helt enkelt, ska jag låta min flickvän klämma eller ska jag stå på mig i att inte låta henne klämma? Det var min fråga. Tack så mycket. Hälsningar, Majornasonen.
Kära Majornasonen. Förra veckan var jag på en lunchrestaurang med en vän. Och vi träffade då på en bekant till henne. Det var första gången vi sågs. Vi tog i hand och hälsade. Hon log och sa sitt namn. Jag log och sa mitt. Hon frågade, hur känner ni varandra? Jag öppnade munnen, gjorde en ansats att börja svara. Men innan jag hunnit göra detta så stack hon, nästan omärkligt, ut sin hand och förde den mot min svarta tröja. Hon hade gjort ett fynd. Fyndet, det var ett hårstrå som fallit ur min man och fastnat på tröjan. Hårstrå, sa hon och log vänligt mot mig. Kompisens kompis, en helt ny person i mitt liv, tyckte alltså att det var rimligt att inleda vår bekantskap med att städa mig lite. Det är inte första gången det har hänt mig. Det finns många där ute som går runt med en stark instinkt att plocka bös från sina medmänniskor. Jag har själv inte den genen, så jag förstår den inte. Men jag har förstått att det hänger ihop med en slags blick som vissa har, som gör att man då blir störd av när någonting sticker ut. Det är klart att det kan vara vänligt att säga till om man har en stor bit spenat över hela framtanden, eller toalettpapper som sticker ut ur underbyxan. Men det stannar inte där. Åh nej. Folk kan stanna en på gatan för att berätta att man har ena byxbenet instucket i skon. Eller att man har en liten smutsfläck på jackan. Om jag snälltolkar detta så tänker jag att det här är personer som själva tycker det är otrevligt att ha något smutsigt på sig. Och att de därför ville hjälpa en medmänniska i nöd. Att de genomför någon slags räddningsaktion. Det är ju då om jag snälltolkar, men det tror jag egentligen inte. Jag tror att det finns folk som bara tycker att det är jobbigt att deras bilder störs. Att de inte kan fokusera om de ser något som sticker ut. Och att de därför, utan att alls tänka in hur det blir för oss andra, helt sonika går in och petar till lite där de tycker det behövs. På samma sätt som de, om de spiller på sitt bord hemma, torkar upp fläcken nästan utan att tänka på det, så torkar de också människorna runt sig. Det de missar, det är att de infantiliserar en. Och att de ser felen på en först, innan helheten. Känslan tycker jag är samma som om man berättar en historia för någon och denna stoppar en mitt i berättelsen för att påpeka att man uttalade ett ord på fel sätt. Jag tror att det ofta är samma personer, tyvärr ofta tillhörande mitt eget kön, som också ser sina partner som konstanta städprojekt. Och högst upp på listan på saker som ska städas bort, det är då pormaskarna. De här personerna har ångat och klämt bort sina egna för länge sedan. Och nu är det dags att ta itu med renoveringsprojektet de har framför sig. Jag undrar ibland om det finns ett stråk av intimitet där. Att det på vissa sätt nästan är kärleksfullt. Som när paret i Maria Maunsbachs roman En magisk man av ren närhetslycka sticker upp fingrar i näsan på varandra. Det vore så fint om det var så. Jag läste någon tes också om att det går att dra kopplingar till djurriket. Där olika arter gärna putsar varandra och särskilt sina barn. Här växer lugn och oxytocin. Kanske är det så. Men det är också mycket, mycket skruvat gjort av de här personerna. Jag har kompisar som i glädje återberättar med en energi som skrämmer mig på alla sätt och vis om hur de regelbundet kastar allt annat åt sidan och kräver att få klämma sina partners pormaskar och finnar. Om deras partners klagar så ses detta som ett tecken på mesighet eller nästan som ogint. Så snål du är. Jag har haft en jättejobbig dag. Du kan väl i alla fall unna mig den lyckan att få klämma dina pormaskar. Jag ska säga här också att just pormaskar ju har en annan aspekt som jag kan förstå på något sjukt sätt. Det är framforskat att människan gillar känslan av att se någonting komma ut. Det finns ju, känner du säkert till, stora communities och otroligt många videos på sociala medier med just temat finklämmande. När jag skriver om detta så plockar algoritmerna i mitt sociala medierflöde upp det. Och mina konton översköljs nu av videos från kontot Dr. Pimple Popper, en hudläkare som förutom akne också trycker blåsor och bränner bort födelsemärken. De här klippen, de har hundratusentals visningar. Av någon sjuk anledning så gillar vi, eller vissa av oss, mötet mellan äckel och tillfredsställelse som det ger att klämma en finne. Nu ska jag vända mig till dig som har skrivit brevet. Även om det är så att det någonstans djupt inne i oss finns en närmast biologisk längtan att se saker komma ut, ger det din tjej rätten att klämma dina pormaskar fast du inte vill, Majornas sonen? Nej. Det finns en del av ditt brev här som besvarar frågan varför det inte är okej. Och det är att du skriver så här: jag blir irriterad. Det gör ont. Din tjej är säkert otrolig på alla sätt och vis. Men nej, här går hon för långt. Bara för att ni är tillsammans så är det ingen mänsklig rättighet att få städa någon annan. Jag har de senaste åren påbörjat en mycket mild liten revolt. Revolten är att jag retas med mina bekanta som är lagda åt det här hållet. Om man köper exempelvis en halsduk eller en tröja så brukar prislappen från butiken sitta fast med en liten plastflärp. Jag brukar ta bort själva prislappen, men jag låter plastflärpen sitta kvar. Synligt får den visa sig i tröjans linning, och där sitter den. Bara så att jag ska få se irritationen växa hos personen som sitter mitt emot. Ser de resa sig, börjar rusa efter en sax. En gång så klippte jag mitt hår i en parsfrisyr. Frisören glömde då klippa en enda av mina hårslingor så att hela håret var i samma längd, men en slinga var en decimeter längre. Jag kammade då med flit ut håret så rakt jag kunde så att den sista slingan i fel längd skulle synas extra väl. Sen satt jag och väntade. Väntade in mina vänners febriga ögon. Väntade in paniken växa i deras ansikten. Hur de såg ut som att något kliade på dem. Ett alarm i deras öron som inte slutade ringa. Deras huvuden som argumenterade med sig själva innan meningen slutligen kom. Du vet nog inte om det här, men en av dina hårslingor är längre än de andra. Jag kanske ska ta och hjälpa dig klippa av den. Nej, sa jag då. Log diaboliskt. Nej, låt det vara. Jag vill ha det så.
Hej, jag heter Margareta. Min fundering är, hur kan något som sades till mig i 10-årsåldern fortfarande påverka mig nu som 70-plussare? Min fröken sa, sjunga kan du inte. Jag blev i 45-årsåldern arg på att vara så rädd för att sjunga att jag i protest började i en kör. Har nu mångårig glädje och erfarenhet av körsång. Ingen har bett mig hålla tyst. Sången ger glädje. Men jag är fortfarande rädd för att höras. Hur envist kan så tidig rädsla sitta kvar?
Kära Margareta, när jag var 8-9 år så skulle vi åka längdskidor runt skolan. Jag gillade inte skidor något värst. De var så jobbiga att bära på. Och dessutom så förstod jag inte poängen med att hasa runt på dem runt skolbyggnaden när det vore mycket enklare att gå.
Timmen jag såg framför mig, den var alltså ganska neutral men vagt färgad åt det negativa hållet. Men så hände något annat. När jag lökade fram där i spåret så insåg jag plötsligt att alla andra åkte fortare än jag. Och när jag åkt klart så sa min gymnastiklärare åt mig att jag åkte mycket långsamt. Jag minns inte exakt formuleringen, men känslan var att hon var besviken på mig och att jag på något sätt borde ha gjort det bättre. Jag upplevde då en känsla som var så negativ att den liksom har frysts i tiden. Det var inte bara att jag faktiskt hade gjort det som skulle göras, men att hon ändå var besviken. Utan ännu mer att jag liksom plötsligt såg en gräns ritad runt mig. Det här att åka skidor, det var alltså inget jag var bra på. Och i min barnhjärna så var det då som att en dörr stängdes. Jag skulle komma och gå i grundskolan många år till. Och den här situationen skulle också komma att upprepa sig många gånger. Alltså att vi på gymnastiken testade på en idrott som jag inte var bra på. Och att detta skulle ske inför andra människor som skulle se och bekräfta att jag inte var något vidare idrottsmaterial. Ja, det här blev ju också värre av att jag växte upp i Jämtland där utomhusidrott och att röra på sig överlag är människors allra vanligaste och viktigaste hobby. För några år sedan så började jag spela piano. Och med pianospelandet kom en stelhet som började i en axel och sen sträckte sig över hela kroppen. Stelheten flyttade på sig och blev till smärta. Jag gick till alla pater och päfter som finns. Naprapater, osteopater, fysioterapeuter. Men inget hände riktigt. Till sist så sa en person jag just då arbetade med att jag borde börja med löpning i skogen. Det finns inget som är så bra mot stelhet och smärta som löpning på mjukt underlag, sa min bekanta. Jag var desperat, som man blir när en ny smärta dyker upp i kroppen och begränsar den. Det här var just innan pandemins intågande. Jag bodde då i Umeå och frågade några grannar om de ville följa med mig när jag såsade fram i en närliggande skogsdunge. På grund av pandemin fick man inte längre ses inomhus. Socialt umgänge rycktes ifrån en och många saknade sin vanliga träning på gym och annat. Därför var det helt plötsligt många grannar som hängde på. Vi var alltid ett litet gäng. Två gånger i veckan sågs vi i skogsdungen och sprang, varv efter varv. Vi lärde känna varandra under de här springturerna. De kom att bli viktiga vänskaper i vardagen. Vi pratade samtidigt som vi sprang och ofta blev samtalen så intressant att jag liksom glömde att jag rörde på mig. En dag när sommaren började väga över mot höst och hallonen visade sig i spåren så var det vackert väder. Den dagen var det bara Maria och jag sprang då för första gången en mil. Jag grät då som ett barn. Jag har en känsla av att det för de andra i löpargruppen var härligt att röra lite på sig och få social samvaro under coronaåren. Men för mig var det något annat. Jag kände stegvis hur min kropp vecklade ut sig. Stelheten och smärtan försvann. Jag blev en piggare och gladare person. Jag orkade plötsligt mer. Om jag hade en dålig dag så kunde jag vända den helt och hållet genom löpningen. Det visar sig alltså att det här som alla alltid sagt om att man mår bättre av att röra på sig, att det stämde. Och för mig var det också så att när jag sprang så var känslan att jag hade erövrat ett rum som jag inte fick vara i. Att jag hade öppnat dörren som stängdes för mig den där längdskidstunden i lågstadiet. I efterhand har jag blivit så ledsen, så otroligt ledsen av tanken att jag hela livet innan dess höll kroppens rörelse ifrån mig. Bara för att jag vid ett visst tillfälle hade skaffat mig ett grundminne om att jag inte hade läggning för idrott. Du som har skrivit brevet, jag förstår alltså din resa inom sången. Och jag är så glad att du också trotsade din instinkt och gick med i en kör. Precis som fysisk aktivitet så finns ju knappast någonting som är lika bra för kroppen som musik och att sjunga. Bara de senaste åren så har forskning visat att körsång förbättrar vår mentala hälsa, skärper vårt minne och sänker kroppens stresshormoner. Jag blir så arg på din fröken att hon sa så om din sångröst, att det bara kokar i mig när jag hör det. Det är så fräckt att ta sig rätten och se musik som någonting som skulle handla om att man är duktig eller inte på det. Livet har gett oss några gåvor, påskägg i vardagen, som ska ge oss glädje och kraft. Musik är en, att röra på sig en annan. Det har inget att göra med hur duktig man är. Både sång och idrott är dessutom saker som man inte bara vaknar upp en dag och är jättebra på. Jag som jobbar med musik vet att nästan ingen bara öppnar käften och sjunger underbart på en gång eller tycker att det är superkul på en gång. Nej, om man nu nödvändigtvis vill se musik som en konst istället för som ett verb så kan det vara bra att veta att man ju till exempel måste leta reda på och hitta sitt tonläge. Var låter min röst bra och var låter den inte bra? Och allt annat, det är sånt som man kan öva på. Men Margareta, varför blev det så här för dig och mig då? Varför stannar våra lärares tankar kvar i oss fast det har gått så många decennier? Det är så dumt kan man tänka. Att man skulle ta in en enstaka händelse och en enstaka lärares kommentar så djupt. Men vi var barn som provade oss fram. Våra hjärnor, när det här lagrades i oss, var inte rationella. Jag kollade lite på forskning kring barn som får dåliga betyg inom saker. Vad som händer med de eleverna som får höra att de är dåliga inom ett ämne. För en viss andel barn så kan det faktiskt fungera motiverande. Men då måste det presenteras inom en viss kontext. En lärare som ger ett dåligt betyg måste då fokusera på konstruktiv kritik. Det vill säga exakt vad som kan förbättras och hur. Fokus måste ligga på lärande och utveckling och misstag måste ses som en del av en process. I alla andra fall så påverkas barn så här av dåliga betyg inom ett ämne. Motivationen minskar, självförtroendet sänks, man blir stressad över att göra fel och fokuserar mer på att undvika misstag än på att lära sig. Man tror att förmågan är fast och inte går att förändra. Och man blir mindre engagerad i ämnet. Det sker alltså en radda negativa saker som resulterar i att man befäster det här ämnet är inget som jag ska hålla på med. Jag tror också att människor kan vara olika känsliga för såna här tillsägelser. Det finns säkert många barn som inte skulle ha brytt sig nämnvärt om det kommer någon gammal jumpalärare och tycker att man borde åka fortare. Men för andra fäster sånt här och slår rot. Och då kanske du och jag är två av dem. Margareta. Jag hoppas att alla ni som lyssnar idag ska tänka på en sak. Vilka saker fick ni som barn höra att ni var dåliga på? Att ni inte har läggning för? Att ni borde gjort annorlunda? Ta de sakerna. Och så ser ni till att under det kommande året göra just det så mycket som möjligt. Ta tillbaks det. Det är inte någon annan som ska definiera er. Ni behöver inte vara bra på det. Ni ska bara se den där inre gränsen i huvudet där det hänger en skylt som säger stängt. Sen går ni fram till gränsen, klipper av hänglåset och så öppnar ni dörren och går in.
Du har hört Allvarligt talat med mig, Annika Norlin. Producent är Karin Arvsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Och följ oss gärna i appen Sveriges Radio.